Den svenska finansmarknaden har gått från en av världens mest reglerade till en av de mest liberala.
När det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner som äger aktier.
Samtidigt har börsen blivit lite av en folksport.
Det har funkat faktiskt riktigt bra.
Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare.
Hur blev Sverige ett finansfolkhem? Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. Idag är det alltså nästan 2,5 miljoner svenskar som direkt äger aktier. Och i princip alla vuxna äger aktier indirekt via fonder i sitt pensionssparande. Tore Nilsson, du har jobbat som ekonomijournalist i 40 år och har just skrivit en bok också om hur Sverige och den svenska finansmarknaden förändrats. Och det är en ganska dramatisk historia får man väl säga. Vad är det som har hänt?
Den är jättedramatisk och då måste man utgå från att meningen med finansmarknaden är att finansiera näringslivet och företagen och alla investeringar, alla våra jobb och så. Och Sverige var som du sa en av de absolut mest reglerade i hela världen och idag föredöme för hela EU. Och börsen har gått från att vara totalt sovande till, som du sa, bli en folksport. Och det är en jätteförändring som har betytt jättemycket för svenskt företagande och näringsliv och väldigt dramatiskt dessutom.
Ja, vad har det betytt då?
Ja, det har betytt att vi har fått väldigt många fler ägare och väldigt många fler entreprenörer och många olika sorters ägare och många, många, många fler sorters företag än vad vi hade för 50 år sedan.
Samtidigt har alltså svenskarna blivit ett aktiesparande folk.
Många vill bygga en pengamaskin.
Och intresset för aktier är stort, inte minst bland unga. Och det här syns tydligt, inte minst på alla de poddar som finns på temat och på sociala medier som svämmar över av aktietips.
Enligt mig är det tydligt vilka justeringar...
Vi köper 2 miljarder från i snittet.
Ja, men precis.
Välkommen till Börsens Finance, avsnitt 55.
David Larsson Heidenblad, du är historiker och docent vid Lunds universitet. Kan man säga att synen på att spara i aktier har svängt genom åren också?
Ja, det har svängt stort. Alltså, aktier sågs ju som bland många människor som något liksom moraliskt suspekt eller att tjäna pengar på pengar. Eller att, alltså, arbetslinjen har ju i Sverige varit väldigt, väldigt stark. Jag har ju forskat om det här nu under 20-talet och ibland varit ute och föreläst och så. Och det är ju slående hur olika generationer tolkar de här förändringarna på olika sätt.
Ja, vi ska återkomma till det och hur olika förändringar och olika beslut lett fram till där vi är idag. Men om vi backar bandet riktigt långt tillbaka i tiden då, David. När och hur kan man säga att det här första fröet såddes till aktiehandel?
Ja, alltså de första börserna uppstår ju liksom i medeltida Europa. Och det är ju helt enkelt för att kunna handla med varor som inte är på plats, alltså värdepapper då istället som byter ägare. Det liksom större genomslagen sker ändå i mitten av 1800-talet med när järnvägshandeln byggs ut för aktiebolag då. Man lagstiftar helt enkelt om att många människor ska kunna gå ihop för att satsa på så att säga allmännyttiga investeringar. Och det aktiebolag gör är ju att nedsidan är begränsad, du kan liksom inte förlora mer än vad du lägger in, men uppsidan är hög. Och detta, ja, i Storbritannien så pratar man om så här railway craze eller railway mania på 1840-talet. Men det är ju förstås, jämfört med våra dagar, så är det här ju väldigt små sociala fenomen. Det är kanske 300 000 något i den stilen i Storbritannien som äger aktier i mitten på 1800-talet.
Mm. Men så när kom börshandeln igång här i Sverige då?
Det är lite senare. Stockholmsbörsen, jag tror det är 1863 som man börjar handla där. Och det är egentligen först runt sekelskiftet 1900 där man har en mer modern aktiebolagstiftning som det hela drar igång. Och sen så under 1900-talets första 2 decennier ungefär så är det ändå en stor boom. Det är framförallt under första världskriget så är börshandeln i Sverige väldigt livaktig. Det återigen ska man understryka att det är liksom inte i jämförelse med våra dagar så är det inte så otroligt många människor som är inblandade i det. Men att börsen blir en, så att säga, ett legitimt sätt att skapa finansiering för företag.
Mm. Ja, som du säger då, efter första världskriget så var det en period med snabb industrialisering och växande aktiehandel och också aggressiv utlåning. Men det där fick ett abrupt slut i och med den svarta måndagen 1929 när New York-börsen kraschade.
On the 24th of October 1929, all America's illusions exploded in her face. The United States was hurled from incredible wealth to day's poverty in a single afternoon.
Och här i Sverige kollapsade finansmannen Ivar Krygers imperium och sen också hela Stockholmsbörsen.
I möjligaste mån råda bot för den omedelbara skadegörelse som kraschen har vållat samhället.
Efter det här följde en svår ekonomisk period med massarbetslöshet som man försökte bekämpa på olika vis.
Stockholm Uppsala. Socialminister Gustav Möller lämnar en redogörelse för kampen mot arbetslösheten enligt statsmakternas beslut.
Ärade lyssnare, om ni finner en virveldans av siffror allt för tråkig, så gör ni klokt i att omedelbart avstänga apparaten.
Bland annat drog politikerna slutsatsen att finansmarknaderna hade fått alldeles för fria tyglar under de här åren innan kraschen. Vad ledde det där till, Torun?
I Sverige så ledde det ju till att man fick väldigt hårda regleringar. Vi blev ju då som sagt ett av de hårdast reglerade länderna i världen när det gällde finansmarknaden. Det var bara Norge och Turkiet, brukar man säga, som var värre. Och regleringarna bestod av att man la på väldigt höga egendomsskatter successivt. Man kom med hög förmögenhetsskatt, väldigt hög skatt på avkastning på kapital, utdelningar och reavinster på aktier och sånt. Och sen reglerade man även bankväsendet väldigt hårt. Det var många andra länder som reglerade också eftersom det var krigstid. Man hade valutareglering som ram för alltihopa så att inga pengar fick föras ut eller in i Sverige utan tillstånd. Man kunde inte göra affärer över gränserna. Så var det i många andra länder också. Men Sverige gick ovanligt långt bakom valutaregleringen för att reglera. Och dels var man orolig för finansmarknaden säkert, men det var ju också så att man ville jämna ut inkomstskillnaderna. Så man ville minska vinsterna man kunde göra på ägande och kapitalism för att jämna ut. Och det lyckades man ju verkligen med. I början av 80-talet så hade ju Sverige de minsta inkomstskillnaderna i världen. Men priset för detta var att man inte fick någon finansiering av näringslivet. De entreprenörer som trots allt lyckades, som Ingvar Kamprad på IKEA och Ruben Rausing med Tetra Pak, de flyttade ifrån Sverige för att undkomma förmögenhetsskatten, inte bara för att smita från själva inbetalningen utan också för att annars skulle de inte ha några pengar och fortsätta bygga sina företag. Så det blev väldigt torftigt för näringslivet.
Men sen då på 70-talet, för då svängde ju pendeln tillbaka då åt andra hållet.
Ja, precis. Då hade ju Sverige klarat sig ganska bra näringslivet ändå eftersom vi slapp kriget. Men då började konkurrenterna i Tyskland och så vidare repa sig och komma i fatt. Och samtidigt så blev det ju oljekris, precis som det på väg att bli idag kanske. Och det blev en jättestor kris i världsekonomin och Sverige tog en annan väg och fortsatte ha sina regleringar och försökte att övervintra med stora stöd till företag. Och så blev det ett jättestort budgetunderskott och det är egentligen då som man blev grunden för att man sedan tvingas avreglera för att liksom klara hela den här krisen.
David, vad säger du? Vilka beslut var det som var viktigast under den här perioden och som fick betydelse då för den här omställningen och hur privatpersoner också kom in på aktiemarknaden?
Ja, den stora vändningen är ju 1978 när man inför skattefondsparandet och det är liksom en slags statlig subventionering eller stimulans av aktiesparande. Man vill möjliggöra det. Det har funnits andra sparstimulanser tidigare men man har aldrig kunnat ha det i aktier utan det har varit på liksom räntekonton. Och det här införs ju samtidigt som man har de här, som Torun sa, de här stora stöden till industrier. Alltså man brukar ibland tala om att de borgerliga regeringarna mellan 76 och 82 bedriver socialdemokratisk politik, alltså en motkonjunkturpolitik där man försöker liksom så att säga, ja, för att vända konjunkturen så spenderar staten. Man har talat om den här industriakuten och liknande. Men detta tror jag också har skymt att det också sker en del förändringar och sker en del reformer. Exempelvis då den här skattefondsaken som senare leder över, eller socialdemokraterna kan man säga tar över den när de kommer tillbaka till makten 82 och ändrar det till något som heter allemanssparandet som blir mer populärt. Och härvid är det många människor, alltså hundratusentals människor. Jag tror det är upp mot 500 000 som har skattefonder 82 och sen allemansfonder är kanske ett par miljoner i början på 90-talet. Så här blir väldigt många människor får en erfarenhet av att äga aktier indirekt genom aktiefonder. Och börsen går också väldigt bra under 80-talet, vilket gör att ungefär femdubblas i värde. Vilket gör att många människor, de som är med på de här sakerna, de får erfara att kapital växer, eller kan växa.
1981 steg aktiekurserna på Stockholmsbörsen med 56%, världsrekord det året. Och det är mycket tack vare att skattefonderna pumpade in miljardbelopp i nytt kapital.
Det här var ju då efter ett 70-tal med starka vänstervindar och demonstrationer mot kapitalism och sådär. Vad var det som var drivkrafterna då från höger respektive vänster regeringar att göra de här förändringarna?
Ja, det här är liksom ett ganska komplext spel, men man kan väl säga att de stora vänstervindarna på sent 60-talet, man talar om som 68, de leder ju fram till att man från fackligt håll lyfter fram de här förslagen om löntagarfonder, som i sin liksom ursprungliga idé är en ganska radikalt förslag där man närmast vill få att fackföreningar ska säga att arbetet ska ta makt över kapitalet. Man talar om ekonomisk demokrati vid den här tiden. Och detta plockas liksom motvilligt upp på Socialdemokraterna som driver frågorna och från borgerligt håll och framförallt från så att säga, det organiserade näringslivets håll från det som är SAF, alltså föregångaren till Svenskt Näringsliv. Därvid sker liksom en mobilisering, en kamp. Det finns historiker som har det som liksom en kulturrevolution från näringslivets sida där man någonstans vill säkra ett kapitalistiskt samhälle, eller blandekonomi kan man tala om där, men man vill slå ett slag för så att säga, fri företagsamhet. Där ser man då att ett brett aktieägande uppfattar man som ett sätt att om fler människor äger så kommer man få en större förståelse för hur näringslivet fungerar, vilket kommer, tänker man sig, ska göra folk ointresserade av socialistiska experiment.
Mm. Men Torun, det var ju en liberaliseringsvåg inte bara i Sverige.
Our first 4 years were the preparation for further action. Further action there will be.
Hur spelade utvecklingen i andra länder in?
Ja, det började ju på 70-talet när man liksom inte kunde hålla fast i de här efterkrigsregleringarna. Bretton Woods valutasamarbete där USA skulle se till att ingen devalverade och alla skulle pegga mot dollarn och mot guldet och så vidare. Sånt brakade ihop i början av 70-talet för USA orkade inte hålla det där längre. De hade utgifter för Vietnamkriget och konkurrensen med Japan. Liksom världen började luckras upp. Och då började man avskaffa valutaregleringar och sånt i andra länder. Man fick någon slags internationell, friare finansmarknad som politikerna tog tillbaka kontrollen över genom att avreglera sina egna nationella finansmarknader. Men Sverige gjorde inte det, utan istället försökte man som sagt övervintra. Och så fick man det här stora budgetunderskottet som skulle finansieras. Och så devalverade man en gång till 82 när Kjell-Olof Feldt tillträdde som socialdemokratisk finansminister. Och då blev det otroligt, det var liksom huvudorsaken till att det blev sånt drag på börsen. För att man hade ju stängda gränser, man devalverade och det blev jättestora vinster i exportföretagen. Och det enda direktörerna kunde göra var att göra affär med varandra, sätta pengarna på börsen. Och så hade man hela det här snabbt ökande fondsparandet som David pratar om. Och det ena drev det andra och ju mer börsen gick upp desto mer affär blev det och desto mer fondsparande blev det. Och Feldt som skulle finansiera budgetunderskottet, han tvingades avreglera alla bankregleringarna för att få in pengar och finansiera det. Och det blev som en tryckkokare i Sverige.
Mm. Ja, du jobbade ju på tidningen Affärsvärlden men även som finansanalytiker på bank under 80-talet. Hur var det?
Ja, det var ju helt crazy för att det fanns ju ingen finansmarknad i princip och det fanns nästan inga fondkommissionärer och bankirfirmer och sånt här som man pratat om för tidigare då på 1910-talet och sen fick tillbaka. Så det fanns ju inga personer att rekrytera så att man slet och drog i alla unga som överhuvudtaget kunde tänka sig att jobba i den branschen så att det blev exploderade och det blev väldigt många oerfarna som gav sig in i det här och det gick att tjäna pengar väldigt fort eftersom börsen bara rusade, lönerna rusade. Mm. Det var en helt ny värld faktiskt.
Mm. Ja, och i takt med den här yran så ökade ju också kritiken mot giriga så kallade finansvalpar och finanshajar.
Point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good.
Som i filmen Wall Street med Michael Douglas, rollfigur Gordon Gekko, som också lite ironiskt får man väl säga samtidigt blev en kultfigur i vissa kretsar. Men David, det här var ju då en period när det folkliga intresset för aktier ökade. Vad mer var det som drev på?
Jo, men jag tror den här, som ni är inne på, den här populärkulturella biten är också väldigt viktig. Alltså, vi har ju den här yuppie-eran som man talar om. Det finns liksom en generationsaspekt i det här också, att det här är, i och med att det här då är en växande marknad som också fylls av många unga människor. Många av dem, alltså bläddrar man då i gamla affärstidningar från 80-talet exempelvis, så ser man ju många människor där. Om man har koll på näringslivet idag så ser man väldigt många människor som är starka och tongivande och varit länge, men som är unga där. Och jag skulle säga att pressen och ekonomijournalistiken är också viktig. Alltså Dagens Industri vid den här tiden blir ju då en daglig nyhetstidning som är fokus på näringslivet. Privata affärer grundas. Vi har sedan 60-talet Veckans Affärer som är stor vid den här tiden. Även då tidningen Aktiespararen som vill ha en upplaga på närmare 100 000 exemplar i mitten på 80-talet. Näringslivet och ekonomijournalistiken liksom förändras och blir mer synlig. Och mer, vad ska vi säga, person- och berättelseorienterad.
Ja, 1985 började även Sveriges Radio satsa mer på ekonomi och börsbevakning.
Ja, ni lyssnar på Ekonomiekot, ett nyhetsprogram om näringsliv och börs, om företag och dollarkurser, om branscher och konjunkturer i Sverige och i utlandet.
I det nya programmet Ekonomiekot så var det just ett tydligt fokus på just näringsliv och aktieägande vid den här tiden. Och som sagt då, Torun, det här var också en tid när direktörerna blev kändisar.
Ja, det blev de, för att det var ju så att eftersom skatterna hade varit så höga så hade vi väldigt få ägare i Sverige fram till 80-talet. Och de ägare som fanns, de var ju tvungna att manövrera med bankerna för att finansiera sina företag eftersom börsen var så dålig. Så att det blev väldigt få personer som bestämde. Det var gamle Marcus Wallenberg, född på 1800-talet, och några till i handelsbanksfären, och så Gunnar Sträng som var finansminister. Och de gjorde liksom upp sinsemellan. Och bolag i Wallenbergsfären, man styrde dem genom att de var tvungna att sätta in sitt överskott på konto på SE-banken. Och sen så kunde Marcus Wallenberg låna ut det till någon annan som behövde. Så det var ju väldigt speciellt. Det var en liten klick som bestämde. Och sen blev det ju då mycket bredare. Men i perioden emellan så fick direktörerna väldigt mycket makt. Marcus Wallenberg dog, och samtidigt så devalverade man väldigt mycket. Så blev stora vinster i företagen. Så det blev liksom direktörer på grönbete. Först industridirektörer, och sen när man avreglerar bankerna, bankdirektörer. Det var liksom 80-talet, innan man fick fonder och andra ägare som tog makten.
Ja, och på 80-talet så var ju aktiehandeln väldigt analog fortfarande. Den sköttes i börshuset i Gamla stan i Stockholm, där det jobbade aktiemäklare som tog emot bud via telefon. Och man hade en griffeltavla som man skrev upp kurserna på och sådär. Men det här förändrades ju i början av 90-talet. Handeln blev mer effektiviserad. Och inte minst då skattesystemet ändrades rejält. Vad ledde det här till?
Ja, skattesystemet är en otroligt viktig punkt i hela den här förändringen. För att vi hade ju haft då en jättehög marginalskatt. Alla kapitalvinster lades ovanpå marginalskatten. Och du kunde dra räntekostnader också mot marginalskatten. Och det gjorde att det blev väldigt spekulativt. För du kunde ju liksom dra 70-80% av vad det kostade, vad räntekostnaderna mot din inkomstskatt. Så det gjorde att det drev på den här spekulationen enormt. Och det här insåg ju Socialdemokraterna, att sånt här spekulationsdrivande skattesystem kunde man inte ha. Och så lade man om det, och vi fick ungefär dagens med 30% kapitalskatt som är skilt från allting annat, och sen 50% kvar av inkomsten, som sen blev 55 när vi fick kris. Och det drog ju undan mattan för spekulationen, och det bidrog ju till att alltihopa packade ihop i början av 90-talet. Plus att bankerna då hade alldeles lånat ut alldeles hejvilt i fastighetsaffärer och sådär. Så det drog undan mattan för det 80-tals börshås och utlåning som vi hade. Och så blev det liksom grunden för ett helt nytt omtag.
Och det fanns fortfarande en tydlig politisk vilja ändå att få fler svenskar att spara i aktier. Den 13 juni år 2000 klev det statliga telekombolaget Telias dåvarande vd Jan-Åke Kark för dagen klädd i en grön kostym in på Stockholmsbörsen tillsammans med näringsministern Björn Rosengren. Nu skulle Telia bli ett börsbolag, och visionen var att göra aktien till en
folkaktie. Telia-aktien dominerade handeln på Stockholmsbörsen idag när bolaget noterades där. Det blev nytt omsättningsrekord och en värdeuppgång för Telia-aktien. Till glädje för dem som köpte aktier för 85 kronor styck.
När den första börsdagen var över så hade 1 miljon svenskar köpt Telia-aktier. Men ganska snart började de rasa i värde, och i samma veva så sprack också hela den IT-bubbla som byggts upp på börsen.
Det har varit en kraftig nedgång på börsen idag. Telekombolaget Ericsson hade för en stund sedan fallit med 6% och Nokia med 7%. Även Telia-aktien har fortsatt att falla.
För många var ju Telia den första aktien de köpte, och kanske också den sista. Vad betyder den här kraschen i största allmänhet för aktieintresset, Torun?
Man trodde ju ett tag att nu kommer aktieintresset aldrig att repa sig. Men det gjorde det ju liksom bara ett par år senare. Först hade man århundradets börsnedgång, kallades i 3 år. Och sen så repade sig, man fick vad man kallar för århundradets börsuppgång. Så det svängde ju rätt mycket. Men grunden i det här är också att när man avreglerade Sverige och tog bort valutaregleringen 87-89, och sen fick den här djupa krisen, då forsade utländskt kapital in i Sverige. Och då fick Sverige tillgång till väldigt mycket pengar. Och de började köpa svenska aktier. Eftersom man släppte kronan fri så blev svenska aktier jättebilliga. De tjänade mycket på exporten, och så blev självaste aktien då lika mycket billigare som kronan föll då 92-93 med 25%. Och vi hade devalverat så mycket. Så man fick väldigt mycket kapital till sist, allt det här man inte hade haft. Och det gjorde att det blev möjligt att satsa på alla de här IT-entreprenörerna. Och så hade vi ju Ericsson, som ju just hade blivit störst i världen på mobilsystemen. Otrolig framgång. Och det var det som gjorde att Sverige kunde åka med i den här enorma telekombubbla var det egentligen, men även IT-bubbla, som blåstes upp i USA och sen krascha alltihopa. Men det spännande är att ur det här gänget IT-entreprenörer som stod på öronen, det var några som lyckades ta hem lite pengar, och så fort börsen repade sig, så de kände ju varandra. Och de började starta företag, och där fanns Daniel Ek med Spotify, och där fanns Klarna, och där fanns allt det som har blivit IT-Sverige idag.
Mm. David, IT-aktierna kraschade ju brutalt där då, men den här digitaliseringen och satsningen på ny teknik, den har ju fortsatt uppåt. Vad har det betytt?
Ja, men den tror jag är svår att överskatta faktiskt. Det är ju en del av det som verkligen har underlättat för människor. Alltså att ändra skattesystemet är en viktig sak, men det är också en väldig skillnad att som på 80-talet om du gick ner och köpte en aktie, så knackade du på en bank och så kanske får du gå upp en trappa och köpa eller så, eller prata med fondkommissionär. Men att sitta idag med sin mobil och göra det på en app, det är otroligt mycket lägre barriärer. Och här då under sent 90-tal så startade då nätmäklare som det som Avanza och Nordnet och en del andra, som också där man är tidigt framme med att sikta på detta, alltså nischbanker. Och detta sker ju att det blir ju fler personer som äger, samtidigt som det finns den här paradoxen då, som Torun är inne på, med att det är det stora pensionskapitalet som driver. Så det institutionella ägandet av börsen relativt sett har ju ökat enormt. Så ibland kan man ju tala om att, så att säga, allt fler äger allt mindre.
Mm. Vi har ju pratat om hur olika politiska beslut bland annat har spelat in i historien. Och just nu så är det återigen, får man säga, en debatt kring så kallade ISK-konton. Men första gången de infördes var 2012.
Finansmarknadsminister Peter Norman skriver på Dagens Industris debattsida att han vill införa ett investeringssparkonto för privatpersoner för att förenkla sparandet.
Sen dess har skattenivåer och annat ändrats, men principen är densamma. Istället för att skatta för varje fond och aktieförsäljning man gör, så betalar man en årlig schablonskatt. Och idag så är det över 4 miljoner svenskar, eller 40% av hela befolkningen, alltså inklusive alla äldre och alla barn, som har ett ISK-konto. Olof Wimblad pratade med några personer i Holm i Danderyd, som är den mest ISK-täta kommunen i landet. Bland andra 16-åriga Ian och 94-åriga Anotram, som började spara som pensionär.
Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter, så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp. Så det har funkat.
Vad är det för guldkanter?
Det är resor.
Hur gamla är ni?
15. Nej, 16.
Du är ute och pratar med folk om aktier och fonder och sånt
där. Ja, jag kan det.
Det kan ni alltså?
Ja, jag kan.
Sparar ni själva eller?
Jag sparar själv.
Ja, ISK?
Jo, ISK.
Hur har du lärt dig det?
Jag har lärt mig det genom sociala medier och också... Jag har fått rekommendationer av föräldrar och kompisar. Och så lyssnar jag på vissa aktie- och fondpoddar om vad man ska investera i.
Jag pratade med Christer Modin, som är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear. Vad kan man säga om hur många svenskar det är som äger aktier idag?
Just idag så, när det gäller svenska privatpersoner, så är det omkring 2,3 miljoner. Och tittar man på hur det har utvecklats totalt sett över tid, så gick det ju ner under första delen av 2000-talet fram till ungefär vändpunkten 2013-2014, då det tog fart, och sen så började det klättra ganska kraftigt under 2018-2019 fram till 2021.
2012 kom ju också ISK. Spelade det in där, tror du?
Ja, det skulle jag nog vilja säga. Det förenklade ju situationen att hantera aktier. Så det tror jag var en bidragande orsak.
Inför förra året så ändrades reglerna så att det blev helt skattefritt att spara upp till 150 000 kronor på ISK. Syftet var just att få ännu fler att börja spara, och i år fördubblades den nivån till 300 000. Men det man kan se av förra årets deklarationer är att den största delen av skattesänkningen gått till personer som redan hade ett sparande som var större än skattegränsen, visade en granskning av Ekonomieko tidigare. David, det här med fördelningsfrågor och sånt och sparande, det är ju en fortsatt viktig politisk fråga verkar det som. Nu när vi spelar in det här är det slutet av maj, men om några månader så är det ju val och det här är ju en fråga som verkar som att politikerna fortfarande tycker är viktig.
Ja, absolut. Och från ett så att säga borgerligt håll så är det här ju en del av ett väldigt långt projekt. Alltså man egentligen går tillbaka till 50-talet där man vill skapa, desto fler personer som äger aktier desto bättre. Ja, att individen styr mer än kollektivet. Och också detta att detta skapar en större förståelse, tänker man sig, kring näringslivet och dess villkor. En större liksom, ja, uppskattning av vinst och liknande saker. Från vänsterhåll då så är ju det här något som kan vara problematiskt av olika skäl, men inte minst kanske av jämlikhetsskäl där då kapitaltillväxt på bostäder eller aktier och liknande är ju en väldigt viktig faktor till att Sverige idag är mycket mer ojämlikt än det var 1980. Sen så då kan man ju då diskutera utifrån olika ideologiska synpunkter om så att säga, det främjar, alltså, varför man från både höger och vänster under lång tid ändå har drivit olika saker som underlättat för aktiesparande och kapitalbildning, så är ju idén där är ju att det främjar tillväxten, att det är något som skapar en större kaka att dela på. Men detta är ju i grund och botten är det såklart en väldigt ideologisk fråga.
Man kan också säga att 6 av 10 aktieägare är män och det är en andel som har legat ganska konstant de senaste 10 åren. Och majoriteten av aktieförmögenheten ägs också av män. Men generellt har både de kvinnliga och manliga aktiespararna blivit fler. Christer Modin säger så här om framtiden i stort.
Jag skulle nog tippa på att trenden kommer nog att hålla i sig. Det beror lite på världsläget. Vi har ju sett när det blir dåliga tider, då faller ju ganska många aktieägare ifrån.
David, nu har vi pratat om historien och nutiden, men om du blickar framåt, då, vad ser du för utveckling då?
Ja, men då tror jag att det ändå kommer på sikt visa sig betydelsefullt detta, att det är fler unga som intresserar sig för aktier och som sparar i aktier idag. Så har det liksom inte varit historiskt, utan det har varit liksom äldre män fram till långt fram i historien som framförallt har ägt aktier. Idag är det fler unga och andelen ungas relativa andel av aktieägandet har ju ökat sedan finanskrisen. Och om den trenden håller i sig så kommer ju samhället i stort ha fler personer som, jag menar om 20 år så kommer ännu fler människor vara så att säga aktieorienterade och generationer som vuxit upp i ett samhälle där aktier var något moraliskt suspekt. Kommer inte finnas med på samma sätt. Men det är liksom, vem vet, är det så att börsen går som på 70-talet de närmaste 10 åren, det vill säga att det reala värdet halveras, och då får ju jättemånga människor erfarenhet av att aktier, det förlorar man bara pengar på. Det är så otroligt många olika faktorer som spelar in.
Mm. Vad tänker du om framtiden för Finanssverige, Torun?
Nej, men jag är rätt mycket inne på Davids linje att antalet kommer att öka, för nu har folk upptäckt det här och inser att de kan få över längre tid i alla fall bättre avkastning på börsen än vad de får på bankkontot där de har haft pengarna tidigare. Och sen kan man också se, om man ser på den här 50-årsperioden som vi har diskuterat, så ser man ju, det är ju inte så mycket politiskt drivet som att det bara har hänt för att Sverige hamnade i en sån djup kris. Och enda sättet att komma ur den krisen var att avreglera och släppa loss krafterna. Och så blev vi liksom en del av den globala kapitalmarknaden och fick sådana värderingar och fick fondsparande och så vidare. Så det är ju liksom en förändring som har gynnat Sverige, och vi har många, många, många fler företag och entreprenörer idag, och det är ju liksom någon slags styrka. Kan man koppla folks liksom aktiesparande till det, så kan de ju tjäna på det. Så att det kan tänka mig att David har rätt i att det kommer att fortsätta.
Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra ekonomijournalist Torun Nilsson och David Larsson Heidenblad från Lunds universitet. Hej då!